Välkomna allihopa till Backstugan Kulla. Jätteroligt att så många har hittat hit. Jag heter Lena Kalmestrand, ordförande i föreningen sedan början 2005. Och för oss så behöver ju inte Thomas Engel, som är föremålet för dagens prövning, några större utläggningar, för alla vi känner ju till honom. Men Thomas, du kanske ska berätta lite om dig själv och tala om vem du är och vad du gör och så vidare. Så jag lämnar ordet över till dig. Varsågod.
Tackar, tackar. Till att börja med kanske jag ska se efter, har alla fått sånt här papper?
Nej.
Då skickar jag runt några olika buntar. Jag hoppas bara att det räcker, för att jag hade ju inte räknat att vi skulle bli så här många, så det är ju chockartat positivt. Men vi får samtas om det familjevis i så fall. Ja. Det är som tjänstemannens främsta plikt att framställa PowerPoint och använda digitala föremål. Så det är lite svårt att jobba med papper så här. Men det finns ju ingen ström, som sagt. Det är vi tunga. Sen tog jag med mig några stycken, jag ser några försetser med det som ligger här framme. Och det är sånt som vi har i våra hyllor för folk som är intresserade. Bland annat trädgårdar och parker, odlingslandskap kan vara intressant för någon. Länsstyrelsen och vad vi gör kommer jag säga lite mer om. Historia för framtiden.
Det är inte så många som vill se den eller ta den, men det kan faktiskt vara intressant. Vad är det som får stöd av era skattepengar
de sista 10-tal åren? Har vi gjort ett litet urval på och presenterat. Ta gärna den. Den är väldigt tung att bära tillbaka, så det är väldigt bra om ni bär tillbaka, så slipper jag göra det, va? Ja, men det är bra. Bondens hus. Kommer jag att, det finns med också i småbilder. Som är ett resultat av det som jag kommer att prata om. Om man viker ut den, då ser man din gård i Skaraborg. Den får du också jättegärna ta. Jag håller med lite fusklappar. Jag vet vad jag tänker säga, för att jag kör det ungefär i den ordningen som ni har fått papper. Det är små miniatyrer av PowerPoint-presentationer som man kan ha någorlunda orientera sig på. Hur många var med när Björn var här förra månaden? Du var där, det är några stycken. Ja. För att den här businessen som vi håller på med är ju relativt okänd. Å ena sidan, å andra sidan är den krånglig rent strukturen på den. Vem gör vad och varför och vem är arbetsgivare? Så att när Björn pratade så var han ju del av Västarvet. Å ena sidan så var han också med i en privat förening, alltså byggnadsvårdsföreningen. Jag vet inte vilken del av honom som pratade här. Men
båda
delarna pratade. Och den delen som då är Västarvet är ju landstinget i gammalt språkbruk. Och mellan landstinget och länsstyrelsen har varit hund och katt sedan 1862 eller någonting sedan de bildades. Vi är mycket äldre och mycket bättre givetvis, eftersom vi är 300 år äldre. Men det var så roligt när landstinget alltså startade bort den 60-talet, så fick de sin värsta fiende till ordförande, och det var landshövdingen. Och det var alltså ett riktigt, riktigt, riktigt dåligt förhållande emellan. Så detta är inte landshövdingen längre ordförande. Kan man säga. Jag skrev så här, länsstyrelsen är en del av staten, ja det är det ju. Den gamla landshövdingen som vi hade i Älvsborgs län, han sa att länsstyrelsen är statens högra hand och högra fot. De ska hjälpa dem med höger hand och de ska sparka dem med högra foten. Så vi har alltså en väldigt konstig roll som hjälporgan och strafforgan. Vi överprövar exempelvis bygglovsfrågor som misslyckas i kommunerna. Vi har en massa andra domstolsfunktioner. Vi har också en, man kan säga en miniatyrversion av Sverige. Vi har funktioner som finns på andra myndigheter men som vi är stödorganisation till. Naturvården finns ju på kommunerna, finns på länsstyrelsen. Vi har vattenvård, vi jobbar med vattendomstolarna. Vi jobbar med kulturfrågor givetvis. Kommunikationer till viss del ihop med landstinget. Fiske. Fysisk planläggning i kommunerna. Säger vi säger inte ja och nej till dem, men vi överprövar dem om de är riktigt bra att använda. Vi har en stab och en landshövding och givetvis, vi betalar ut exempelvis löner till företag som går i konkurs. Om nu Saab hade gått i konkurs så hade de fått lönegarantipengar. Vilket de fick förra gången. Som det hände. Så vi har en väldigt massa konstiga funktioner. Och vi jobbar ihop ganska mycket med, det står landstingen här. Det är inte den delen vi jobbar ihop med egentligen, men vi jobbar ihop med Västarvet idag. Västarvet är en avknoppning i landstinget. Så där länsmuseerna, de gamla länsmuseerna befinner sig. Och länsmuseerna är ju en organisation, när vi har ett län så har vi ändå tre länsmuseer. Och det är lite udda. Men de har alltså hållit på sedan 1998 att samsas om en gemensam organisation. Och det gick bra ända fram till för 2 år sedan, då sprack tanken igen. Så att det finns 3 länsmuseer och 1 län. En mycket otillfredsställande situation för de som jobbar där. Men de har också sin grund i de gamla fornminnesföreningarna. Vi hade ju landskapsvisa fornminnesföreningar väldigt mycket och de finns ju kvar. Jag tänker på sånt som Dalslands museum som skulle bildas. De samlade ihop alla föremål och nyåmål så brann de upp 1901. Lite tråkigt, men det finns Västergötlands museum i Skara. Det finns andra landskapsmuseer i andra delar av Sverige. Men länsmuseerna är liksom bildade ut ur dessa. Jag står med en länsfokusering istället för landskapsfokusering. Grunden till många av de här är ju samma tanke som ligger till grunden för Skansen. Hazelius, som var en föregångare för dem egentligen. Vårt arbetsområde är ju länet och jag försökte göra en karta men den är lite urusel. Om ni tittar på den, ni kommer inte begripa ett smack annat än det faktiskt är länet på den. Jag kan ju förklara istället att jag jobbar i Vänersborg och därmed har jag Dalsland och norra Bohuslän som arbetsområde. I södra delen av Bohuslän jobbar mot Göteborg och Sjuhäradsbygden lika så. Och sen tar Mariestadsborna hand om gamla Skaraborg minus Habo och det var det Habo och Mullsjö var det ja, kommuner som gick efter folkomröstning till Jönköping. Om det var ett uppköp eller nedköp, jag har ingen aning om, jag har inte frågat dem. Men de ingår inte i länet längre i alla fall.
De
tvistar.
Va? De fortfarande.
Tvistar de fortfarande? Vad har de sagt senast nu då?
Ja, alltså det kommunen är delad tror jag.
Ja, det är det.
De som säger att det var bra och andra som säger att det skulle ha gått till.
Ja. Det är alltid svårt att vara i utkanten av ett stort område.
Ja.
Så att det finns inget riktigt bra svar på den frågan heller faktiskt. Ja. Jag nämnde i början här att det är relativt krångligt. Gränsdragningarna mellan vem gör vad. Inte vad jag tycker det personligen, men för ur eran synpunkt så måste det vara svårt. Ska jag ringa till den personen, Vad företräder han eller hon? Ska man verkligen behöva ringa myndigheten när man kan ringa museet? Eller går det inte lika bra med hembygdsföreningen? Och det där jag får alltså 3-4 frågor i veckan om de här konstruktionerna. Så dåliga är de egentligen för konsumentsynpunkt. Och vi har en konstruktion i det här länet. Eller har vi det? Nej, vi har nog 3 konstruktioner i det här länet. Och de andra länen i Sverige har nog samma problem. Det vill säga, jag jobbar ihop med Bohusläns museum och Skara museet. Och Vänersborgs museet. Mina kollegor i Mariestad jobbar enbart ihop med Skara. De i Göteborg jobbar inte ihop med någon. Att vi har 3 olika sätt att tackla våra frågor. Beroende på att vi är 3 gamla län med 3 gamla profiler och 3 gamla problem. Det är det som har tagit sedan 1998 till nu och ännu inte löst alltså. Jag skrev också här att huvuduppgiften för länsstyrelsen är att se till att regeringens politik får genomslag. Och det är det jag menar med höger fot och höger arm. Och vår del i länsstyrelsen, det är ju framförallt, eller min tid kan vi säga, är framförallt i 75% att jobba med Svenska kyrkan. Förvånansvärt nog kan någon tycka att jobba med bidragsgivning, att jobba med att skydda byggnader inom länet så behöver det. Och sen har vi också något som jag inte jobbar med, men som en stor del, det är arkeologifrågorna. Det står ju i lagstiftningen att var och en som ska göra ett företag, ett arbetsföretag, måste se till att inte arkeologin berörs. Och det är en stor del, det är hälften av oss jobbar med det faktiskt. Men det där med fördela bidrag och skydda byggnader, det för oss in egentligen på Kulla mera. För att vi försöker ju att, eller det är ni som ger oss möjligheter egentligen att göra någonting. Var och en som betalar skatt får, innebär också att ni stödjer byggnadsvård. Med eller mot er vilja så taxerar alltså staten ut en del av skatten till, det blir 260 miljoner om året som går till byggnadsvård. Det låter hyggligt mycket om det vore för ett län, men tyvärr är det för 21 län. Så att vi får alltså en 14-15% av de pengarna varje år. Och eftersom priserna stiger på varje kvadratmeter som ska renoveras, medan vår budget står fast, så kan man alltså säga att det blir mindre och mindre pengar till byggnadsvård. Och det gör vi alltså att vi ska försöka få en så god utdelning som möjligt på de pengar som vi ändå har. Med andra ord, största möjliga kulturnytta till minsta möjliga antalet kronor. Och där gör vi inga som helst värderingar på vem får pengarna, utan egentligen vart går de? Vad är det för sorts hus? Och för att inte i onödan hamna på en allt för stor sån här diverse handel. Alltså vi kan dela ut pengar utifrån den förordning som vi har, så kan vi alltså dela ut pengar till väldigt mycket. Men de ger oss så mycket pengar för att göra så mycket saker. Någonstans funkar inte detta. Så därför har vi under ett antal år jobbat med jordbruk och sjöbruk, vad heter det, fiske. Så, egentligen så har vi jordbruket och dess bibyggnader och likaså fisket och deras bibyggnader som ett tema. Och vi gjorde det under 6 år. Och det innebar att vi försökte satsa ovanligt mycket pengar just på att få fram kunskaper om hur ser egentligen vår agrara bebyggelse ut. Jag satt ordförande när vi försökte få fram ett gemensamt tema för länen. Det var inte lätt, därför att om vi sa fiske, då säger exempelvis Skara museet, vi har ingen fiske, inte mycket i alla fall. Och sa vi liksom någonting med industri, då sa ett annat museum, det har inte vi. Men däremot hade alla jordbruk. Och väldigt många hade jag för insjöfiske. Så det blev det. Och därför så tog vi fram bland annat den där bondens hus. Men vi tog också fram som finns på en av färgbilderna där. Husen som blev över. Varsam renovering ger liv. Bondens hus hade ni redan tagit, va? Gårdar i Västergötland. En bebyggelsehistorisk översikt. Och så tog vi ut, sen hade vi en tidig som heter Agrarhistorisk landskapsöversikt över Västergötland, Dalsland. Och en Dalslandsdel. Och bohuslänska gårdar. Tanken var väl att vi skulle få en ganska kort tid försöka att ge en bild av hur ser bebyggelsen på landet ut. Det märkliga var bara det att den där agrarhistoriska landskapsöversikten, den kom ut som första nummer 2002. Och då hade de ännu inget underlag till den, så vi tyckte det var lite underligt att börja i fel ända med analysen istället med grundmaterialet. Så därför så plockades då den här Dalslandsdelen, bohuslänska gårdar och Västergötlandsdelen upp. Där vi presenterar ett mycket stort antal gårdar. Man utgick från alla de byggnadsinventeringar som är gjorda. Då tittar man efter vilka vackraste och bästa byggnadsverken som fanns. Sen besökte man dem, tog nya bilder och så satt vi i en referensgrupp och tittar på vad är det som vi vill slå vakt om imorgon. Och då blev det de här böckerna. Och tanken med detta, det är ju att vi skulle få ett bra underlag för framtida hantering, både pengamässigt och när det gäller byggnadsminnen. Den första som kom ut det var Bohuslän 2003, Västtyskland kom året efter och Dalsland 2008. Och vi försökte då anslå extra medel till de här byggnaderna som kunde vara med i de här rapporterna. Och vi tog i veken 6, 7, 8 miljoner för detta. Och det blev också ytterligare en spin-off-effekt. Och det var att vi träffade så himla många positiva människor vi aldrig haft kontakt med. Då träffade vi bara de som söker upp oss. Nu gick vi ut till dem istället. Så det var många hundra nyfikna människor, positiva nyfikna människor som kom till oss. Och det helt andra funderingar. Och då skapade vi en fond kan vi säga för den som har en byggnad på sin gård och den byggnadens existens hotas. Du kan få 20 000 spänn för det. Mot att du jobbar upp de 20 000 kronorna och så fotograferar du av dem så får du dina pengar. Enkelt administrativt och gav oss flera hundra nöjda kunder. Faktiskt. Var ett mycket bra försök. Och det visade sig också det att det blev lite grann en nyckel till andra län som har inte vågat pröva detta. Någon ska ju alltid gå först och få kritik. Den uteblev så att de andra följde faktiskt i våra spår och även inom EU så hade man strömningar som var likadana som hos oss. Så att nu finns det ju på lantbruksenheten, det finns det ju möjligheter att få under ett projekt som heter Utvald miljö. Mellan åren 2007 och 2013 har man 14 300 kronor som man kan få till hus som hotas. Bara så där va. Och de bör vara lantbruk. Men de måste inte vara det. De bör ligga på landet och inte i stan. Men det är också det enda kriteriet. Som sagt, hela satsningen på det agrara, inklusive fisket, det bygger alltså på att vi ska få ett bra underlag för våra framtida beslut. Ge information om de värden som finns på landet. De har ju skapats genom ett idogt arbete under flera hundra år. Och det vill vi helst behålla. Och få en gemensam kunskap, alla som är inblandade i detta. Men om man nu tittar på att vi missade Kulla i det här sammanhanget så kan man ju undra vilka hus hade mer missat. Det är ingen tvekan. Och om ni ser en bild med två bilder på där med så är det den första spin-off-effekten egentligen. Den ligger i Essunga kommun, ute Västergården, Anestad. Som vi visste att den var fin, men när vi sen satte den i sammanhang visade sig att det är en av de få gårdar som verkligen ser ut som den gjorde på 1880-talet. Så den blev byggnadsminne som ett resultat direkt av inventeringen. För vi gjorde alltså ett urval på gårdar. Dels så skulle de vara representativa för sin storlek och sitt geografiska läge. De skulle visa ofta en historisk, vad ska jag säga, historisk kontinuitet. Att det var, de kanske var utflyttade i skiftena. De har byggts på och ändrats och levande gård. Det var det som var tanken. Det skulle gärna vara hela miljöer. De skulle vara gärna välbevarade. Och problemet var ju att från början sa man att vi ska bara ta gårdar som var byggda som gårdar och fortfarande fungerar som gårdar. Och då får man ett problem. Vi lägger ner för många lantbruk. Så att hade vi haft det kravet kvar att det ska vara en levande gård så hade det inte blivit några rapporter. För under tiden man jobbade så lades ju det ena jordbruket efter det andra ner. Och det fortsätter ju att läggas ner. Och till viss del så det finns en liten karta som ser grön ut. Det var ute efter dem man jobbade. Det finns alltså näringsgeografiska zoner i det här länet. Man har alltså karaktäriserat landskapet i olika små områden. Som utifrån skog, kan vara lövskog, barrskog, det kan vara kärrmarker och så vidare. Och husen får lite grann olika karaktär beroende på var de placerade. Det var så man jobbade när man skulle försöka identifiera typen utav bebyggelse. Och på den finns det en liten pil som pekar på ett område som heter, vad heter området? Göta Älvdalen står det säkert under. Och när man tittar i rapporten så finns ju inte Kulla med. Det finns bara Härklättan i Åsbräcka och Tösslanda skattegård i Fuxerna med. Och det är lite taskigt. För att man kan säga att vi har fått allt efter åren går. Nu har jag jobbat i 1978 tror jag. Man lär sig någonting på de åren. Man har lärt sig bland annat att vad experter tycker är inte alltid det som människor tycker. Och definitivt vad människor tycker är inte det som experter tycker. Och ju mer man jobbar, desto mer får man lära sig på båda sidorna att det finns faktiskt en värld på båda sidorna som man kan ta vara på. Och hade jag hållit något föredrag om byggnadsminne för 30 år sedan, då hade jag följt lagstiftningen och sagt att det måste vara så gammalt, vara totalt oförändrat och kunna visa oss hur ett hus såg ut 1850. Och det ser ni på en bild med den här högloftstugan till exempel. Alla är överens om att så ser ett kulturellt hus ut, va? Man är överens om det. Så har det nästa hus under. Det är byggt 1902. Båda två ligger i Halland. Det övre heter Vippentorpet och det nedre heter Lottens. Och det är byggt de första åren på 1900-talet. 1909 har jag skrivit här att det var byggt. Och när jag såg detta för ett par månader sedan, då tänkte jag, det här kan inte vara ett byggnadsminne. Men det var det, ur halländsk synpunkt. Vi kanske inte hade sagt att detta är ett byggnadsminne. Men ur Hallands synpunkt så har de inga sådana hus. Det var en interiör, det var en omständighet som gjorde att vi kom till hembygdsföreningens ägo. Och de drev projektet som ett byggnadsminne. Det gör alltså att man får fundera på, vad är det som byggnaden berättar mer än sig själv? Det här är, om man tittar på det rakt upp och ner, ett ombyggt eller ommålat torp. Alltså ett förstört torp. Och så är det inte mycket mer. Det har jättegott om röda torp som är mycket vackrare. Men det är ju inget torp. Alltså har vi tittat på fel sak. Och det är så att man får alltså titta på vad säger huset. Och där har vi haft Lenas möjligheter, eller Lenas iver att dokumentera bakåt, som gör att vi kan uppmärksamma oss, och som uppmärksammar oss på att det här, att vi har helt enkelt valt ut fel hus ur vår agrara sammanställning. Och vi har en bild här på hur det såg ut när jag först kom hit, med en kraschad ytterdörr. Ja, det är ganska likt, men det är en viss skillnad ändå. Det syns på den lilla kopian som du har där, men
känslan är en annan.
Känslan, ja. Passar det här in i vår byggnadsminnesprofil? Frågetecken. Tittar man på vilka byggnadsminnen vi har, så kan ni ju garantera att vi har mest storbondegårdar från Skaraborg. Vi har halva Åmåls innerstad, halva Alingsås innerstad, ruskig massa fina hus i Göteborg. Vi har ett torp, Soliden i Vänersborg. Det är ett av två i Sverige. Så dåligt företrädda är den bebyggelse som var i majoritet för 150 år sedan. Och vi har inget sånt här i Sverige överhuvudtaget. Och därför inser vi att vi måste göra byggnadsminne och sånt här. Och vilken historia ska den då berätta utöver sig själv? Det var då Lena kom in med sin husforskning, släktforskning. Och la en dimension på det som vi aldrig skulle kunna klarat. Vi har inte den tiden. Ett byggnadsminne ska ju ha den här historien. Det ska vara pedagogiskt intressant att kunna förmedla någonting. Den ska ha en viss ålder. Det kan vi inte komma undan. Å andra sidan, svampen i Örebro, hur gammal är det? 1963, 65. Du behöver inte vara äldre. Det ska vara typiskt men inte unikt. Sista huset är alltid väldigt svårt att byggnadsminnesförklara. Men backstugor, tittar man på kartan från 1890 så finns det backstugor 100 per kartblad. Men hur många finns kvar? Inte en enda än. Eller det kanske går där idag, men det finns inte kvar på det sättet. Och då kommer man till slutsatserna eller funderingarna. Det är helst gott att missa det vi kulla. Det är det roligt.
Var det inte så att det fanns aldrig med på några kartor? Vi hittade ju knappast i kartan, varken nya eller gamla kartor.
Så det finns ju på 90-talskartan det ena, det gör den väl?
Ja, ja.
Och den finns på dagens karta.
Ja.
Men, som jag skrev här, varför missade vi kulla? Utifrån vår målsättning borde vi inte ha missat det, men det gjorde vi. Då har vi missat mer. Kulla ser ut som ett torp, men är det inte. Och har vi tittat på det här så har vi sagt dåligt torp. Det var ingen som kollade på 1890 och sa att det här är inget torp. Det saknar det som en liten gård skulle tänkas ha, ekonomilängor. Men nu finns det spår efter ekonomilängor. Hade man vetat det, ja men det var en annan sak. Då kan vi alltid ändra oss. Körbar väg är ju definitivt för inventerare någonting väldigt viktigt. Alltså, vi åker bil till saker och ting idag. Utan bil, ingen inventering.
Ja, har de ju tagit bort vägen, så det kommer inte komma väl.
Nej, det är både en för- och en nackdel. Man konserverar kulturen på det här sättet också. Va? Sakna vatten och avlopp, det bryr vi oss egentligen inte om. Men i och med att det inte finns någon väg så kommer vi ju inte hit. Och då blir det inte inventerat. Det stod öde efter en period som fritidshus. Kunde lika väl ha eldats upp. Kanske i och för sig var nära också. Privatägt är inget negativt eller positivt fenomen. Men hade det varit en hembygdsgård på det här läget, då hade vi vetat om det. På ett annat sätt, då hade de varit med i hembygdsförbundet. Sannolikt har vi haft kunskap om det. Och ingen ägare har någonsin sökt några pengar. Vilket också är ett sätt att komma i kontakt med oss och vi med andra. Va? Ja, och det är ingen planläggning och ingenting annat som har hänt på huset. Det är egentligen förklaringen till varför man kan misslyckas så kapitalt som myndighet.
Men var det inte en annan lägre instans som skulle hållit fram att det fanns en gammal kåk?
Ja, den lägre instansen skulle vara då museet.
Kommun eller?
Ja, museet i så fall. Men de var med på och gjorde jobbet. Det var de som inte hittade det.
De visste ingenting.
Nej, alltså du har ju fått material i efterhand. Mm. Att de har varit här någon gång. Men inte gjort den värderingen.
Mm.
Och sen när frågan blev skarp. Vad ska vi göra med vår jordbruksbebyggelse? Ja, då försvann den. Så är det. Och det är ganska tråkigt. Därför att som jag sa. Några i den här socknen kanske det fanns. Har vi sett någon siffra på hur många torp och backstugor det fanns här, Lena? Det var ovanligt rikt i alla fall.
Ja, jag gjorde en inventering på 1975 års byggnadsinventering. Och då fanns mellan 60 och 70 hus som är från tiden 1850 till 1870. Men hur många av dem som är kvar idag,
Nej. Det
vet vi inte. Men det skulle vara väldigt roligt att göra en inventering och se hur många som finns kvar. För i så fall är det väldigt bråttom.
Ja, det är ju det. Alltså, museet skrev ju i sina papper att de här socknarna här omkring är rikast på småfolk, om vi säger så, bebyggelse. Mm. De har alltså försvunnit. Ta Dalsland. För varje torp som är kvar så är säkert 15 borta.
Mm.
Och det är ju en helt normal bild i Sverige. Och snart sitter vi med att av 15, av en gård så representerar den snart 15 nedlagda jordbruk också. Va?
Mm.
Så vi sitter ju verkligen i en sits där vi inte har en återvänd. Vi måste lära oss mer om det som försvinner.
I princip försvinner väl två jordbruk med att en köper två andra gårdar. Och så bor han möjligtvis själv då. Och så helt plötsligt ramlar de ner.
Ja, alltså bostadshuset brukar klara sig. Ja. Men så har du då att så länge taket går på laggården så går det. Sen blir det bara rakt ner. Och där kan ju tyvärr inte heller staten ställa upp. Det står så i förordningen. Att när kulturhistoriska värden hotas, gå till länsstyrelsen och få pengar. Men om de kommer till oss så, jag vet inte hur vi skattar ut dem, det gör vi aldrig. Vi gråter snarast därför att vi får då resursen där för det behovet. Och tak kan vi inte klara. Det är bara så bistert. Där sitter vi. Och vad ska vi göra med våra gårdar som försvinner? Vi har inget svar på det.
Men de som har köpt tre, säg tre gårdar då, och odlar det, eller brukar det som en enhet.
Ja.
Har ingen skyldighet att ha, tala om att det här husen hör till det, ja.
Då, i sin planering så har ju kommunen ett krav på sig att se till att de har kunskap om de husen vi kallar för K-märkta. Mm. Men det finns ingen lagstiftning som tvingar någon att göra någonting. Utan kommunen ska veta att av våra 1000 hus så är 100 K-märkta. Okej, nu säljer du ifrån den här gården som inte används längre till någon person som sen vill sätta in panel, tak, eller någonting annat. Då går han till kommunen och frågar ett bygglov och så kikar de på den och säger ja, det är ju ett K-märkt hus. Ja, men jag vill faktiskt göra precis det här som jag vill göra. Och så blir det en fight. Och vi har, hur många kommuner har vi i Sverige? 230-240 kommuner. Det finns alltså 230-240 olika möjligheter att svara. Det är en politisk fråga. Alltså innebär det att hälften kommer att rivas eller ändras direkt.
Hälften kommer att, kommer kommuner att vinna?
Sannolikt. Det, alltså, det är svårt.
Jag har aldrig varit uppstrukturerat överhuvudtaget.
Nej.
Och det hänger samman med nationell politik. Om man skulle hårdra det så hade det varit en vänstermajoritet i Sverige så hade det sannolikt funnits ett hårdare lagstiftning på bevarande. Mm. Hade det varit enbart höger så hade det varit något annorlunda än det idag sannolikt. Men om det blir mera center så blir det slappare. Det är jordbruksfastigheter och de har inga krav. Så länge som det finns någon sorts koppling till jordbruk. Och det kan man ju skattemässigt ha hur länge som helst. Det är svårt. Det var väl ungefär vad jag tänkte säga. Jag misstänker att jag har missat en massa saker som ni vill fråga om.
Jag kan säga i anslutning till det här med Kulla då. Det har ju funnits en väldigt stor öppenhet för att hjälpa till ända från början. För det jag gjorde då, det var ju att börja ringa runt. Mm. För jag visste ju inte ens vem ägaren var här. Och det jag sa, jag ringde ju kommunen, länsstyrelsen och museet. Och jag sa samma sak till allihopa, att jag har hittat ett värdefullt hus här ute i Upphärad och ni måste hjälpa mig att bevara det. Mm. Och jag menar, du och Lars Bergström på museet kom ju upp med en gång. Och Titela kom ju upp och kommunen, det var ju några som kom upp där också.
Mm.
Så att det har gått som på räls, om man säger så. Vi brukar säga att det är någon som håller i trådarna och vi håller i hatten och försöker hänga med. Så att
ja,
nog
är det också så här. Vad sa du? I skänken så där.
Jo, men nog har det varit styrt från början. Jag menar bara det här med att det här dödsbot efter Gunnar Andersson. Gunnar Andersson är alltså den sista ägaren. Han hade det som fritidsbostad. Och dödsbot då, de var ju några stycken. Mm. För de var 13 från början, syskon. Men det var inte så många i dödsbot. Men i alla fall, vad skulle man göra med ett hus? Visserligen inte så långt ut i skogen, för det låg ju nästan nere vid motionslingan. Men ingen farbar väg, för det hade ju någon klyftig person på kommunen fixat ihop så det blev en motionslinga under 80-talet. Hur man hade lyckats, det förstår jag inte riktigt, men de lyckas ju med sånt, de som sitter vid skrivborden, va? Så
att
det fanns alltså det fanns alltså ingen farbar väg hit.
Nej.
Så det var ju nästan omöjligt att bli av med det, va? Men sen kom det ju in en intressent på slutet då. Och sa att jo, men jag kan tänka mig att göra om det till en sommarstuga till mina svärföräldrar som är här ibland och hälsar på. Och jag tackar Gud för att han rev ner både lerputsen och tapeterna som var så fint där inne. Och såg att dessa stockar hade så mörka fläckar. Så han sa att jag måste dra mig ur det här projektet för att det går inte i land. Jag går inte i land med det, va? Det här är bara riva skiten. Mm. Och det sa han till mig att du, Lena, det där är ingenting att bry sig om, strunt i det. Men jag hade ju fått en vision om att här skulle ju bli någonting. Så jag gick på den visionen naturligtvis. Så att, och sen var det den här frågan, vad ska vi göra, för vi måste ju bilda en förening.
Så det är krav, det är väldigt mycket krav från oss för att det ska funka. Det är ju det att man har någonting som ligger över en person.
Ja,
det lönar sig bättre.
Men min vision var ju bilda förening huset ska skänkas till föreningen, det ska vara öppet för alla och det ska bli byggnadsminne. Det kom liksom i ett paket, va? Och det gick jag efter, för jag visste inte hur jag skulle gå, men jag visste att jag skulle gå. Mm. Och jag tänkte hela tiden, det löser sig nog. Och Ingemar, han hade ju satt upp en lapp här då på huset när det började att förstöras. Att var rädda om det här huset, för det ägs av en man som ligger på Nordängen.
Mm.
Han blev ju sjuk efter en enkel hjärtoperation och kom att ligga på Nordängen i 7 års tid. Så han kom aldrig upp till sitt älskade hus. Men det första var ju då att ta kontakt med Erik Johansson, som då var ordförande för Flundre hembygdsförening, och fråga, kan man tänka sig att ligga under den föreningen? Men det gick inte, för att de har ju ett hus i Sjuntorp. Och nästa steg då, det var ju att fråga byalaget här i Upphärad, som i alla fall var lite aktiva. Så en regnig måndagskväll så stiger 4 herrar över tröskeln, och den ena säger, och här var det mycket att göra och det blir dyrt. I det ögonblicket förstod jag att det här måste bli en egen förening. Och på den vägen är det.
Mm.
Man måste ha en annan inställning,
ja,
va?
Ja, men...
alltså man måste tänka så här. Det löser sig nog.
Ja, du kan säga, varför löser sig vissa frågor men andra alltid ligger och svävar? Det finns någonting, en drivkraft ibland hos människor, hos föreningar, som det är bara gratulerat att de finns. Mm. Därför att det är så många som säger, jag borde egentligen göra, så händer ingenting mer. Men apropå det här med bra beslut, det finns ju underbara beslut av tjänstemän och annat. Har ni talat om den här järnvägsvagnarna i Ätradalen? Jag hörde dem häromdagen igen. Man kan fatta beslut just med hur dumma som helst. När man har lagt ner den järnvägen mellan Ulricehamn och norrut, så kom någon på att man kunde förvara gamla järnvägsvagnar på spåret. Och det gick ett par år, så började man riva spåret. Och sen var någon som sa, hade vi inte en massa järnvägsvagnar? Fick man frakta bort varenda en på lastbil. Där stod alltså 100 järnvägsvagnar ungefär. Man hade glömt bort. Så kan man glömma. Så att alla beslut som fattas är icke bra, det är helt klart. Är det någon som har frågat om allmän karaktär som kan röra? Ja, du har en.
Jag har allmän karaktär som inte gäller det här, men det är för länsstyrelsen då. Det är med fornminne. Man ser inte så mycket skyltar nu för tiden som förr när man står. Fornminne åt är en pil. Utan det kan vara värdefulla fornminne om man får leta som en idiot i skogar överallt.
Du ser att om du är skogsägare och försöker göra avverkning och så har du ett antal lämningar som inte är utmärkta. Varje år i vår verksamhetsberättelse ska vi ta om hur många fornlämningar vi har. Och vi ligger på ungefär mellan 95 och 100 000. Och det är egentligen förklaringen därför det inte finns någon skylt. Sen har vi ett samarbete. Vi har en kille som heter Claes Ström. Jobbade tidigare på Skogsvårdsstyrelsen. Och han har ungefär 37 kommuner under sig, eller ihop med sig. Där kommunen och han jobbar ihop med planer. Hur ska det område först så här, initialt avverkas för att bli en fornlämningsplats värd namnet? Och sen hur man har årlig eller varannat års skötsel. Och så stoppar vi in lite pengar och de stoppar in pengar från sina aktivitetsstöd eller motsvarande. Så att de 37 kommunerna har skyltat de som de förmår och orkar med att sköta. Övriga får nog inga skyltar om inte hembygdsföreningen eller liknande tar på sig ett adoptivansvar. Det finns också ett antal.
Är det kommuner som gör detta?
Vi står för skyltarna och pengarna. Älgjägarna står för förstörelsen. Mm. De brukar skjuta in sina vapen på dem där. Tyvärr.
Ja,
därför är det 18-8 stålev, men det hjälper inte mot en studsare.
Vid Hornborgasjön så ligger en ödekyrka.
Ja.
Som heter Hånger. Och där ligger Stenkilsson. Är den äldre alltså. En kung i Götaland och i Sverige som har redan varit kristna Sverige. Inga skyltar, ingenting. Ingen sköter det, det ser ut som bara den. Och,
så här, skicka mig ett mejl så ska jag skicka det vidare till henne vederbör.
Ja, gör det.
Jag ska ge dig en liten lapp.
Och sen är det ett annat område som heter Sätuna. Det är Faris gård. Ena sidan där. Ja.
Så jag kan skicka mejl om detta?
Ja då. Jag kan inte svära på att det kommer upp något, men jag kan svära på att det kommer gå vidare till den det vederbör. Och det är arkeologisidan som sysslar med detta. Och med viss tur så kan vi klara det.
Men jag kan ta ett exempel på den här kistan. Den här hällkistan är borta, som alla säger, ja, du menar den där potatiskällaren. Den pratade ju vi om 2006-2007 någonting. Och jag har ju sett i arkivet på museet att, vad heter hon, Karin Rex
Svensson,
ja. Hon skrev 1975, skrev hon brev om att den här skulle skyndsamt märkas. Men nu har det ju kommit upp en skylt i alla fall. Och det är ju den näst största hällkistan i Sverige. Så att jag menar, det kan ta lite tid ibland. Och det är bra att du påpekar detta. Så kan det liksom hända någonting. Vi behöver många såna där som ser till att det händer någonting.
85 år är ganska lång tid, får jag säga.
Jo, men jag menar bättre sent än aldrig. Ja.
Jag kan säga det att om man ska försvara att det tog så lång tid, så kan jag säga det att vid den tidpunkten hade faktiskt museerna ansvaret för det. Det har de inte längre, utan det är vi som har det nu, numera.
Ja, ja. Det men skylten är upp i alla fall, och det är det viktigaste.
Ja, men det är så här. Återigen, vad vi folk kan få fram är ju i så fall skyltar där folk anses vara. De ska gärna ha en parkeringsplats, ska gärna finnas en skylt. Kan man köpa kaffe och en glass, så desto bättre. Men det hänger ihop med vad kommunen också förmår. Men får vi påpekande om att det här saknas, det här borde man med finnas, då ska vi se om vi kan hitta en lösning på det. Så är det. Ja.
Ja. Är det någon mer som... Jag har faktiskt en liten gåva på dig.
Har du det?
Ja.
Vi ska inte nämna Thomas, hur tokigt det kan gå när museet glömmer och inventera en liten stuga i Störsund och man gör bevarandeplaner och så försvinner den ändå. Det kanske ni har läst i tidningen.
Ja, vi bor i Störsund och hon menade att det gjordes... Det gjordes en bevarandeplan från kommunen på en stuga som museet hade tyckt inte var något speciellt alls i sin egen inventering. Ja, men det är också det här, vi vet inte alltid vad vi tittar på. Och sen var det en ägare som tog motorsågen och rev ner den för 2 veckor sedan. Så att det finns väl en fortsättning på den historien. Eftersom Katlin, som är min sambo och har jobbat på kommunen ända fram till för 2 månader sedan, så är vi väl insatt i problematiken för med jordeplanen. Men,
det var rivningsförbud och utvändigt skydd och allting.
Ja.
Och den nya ägaren var med i planarbetet och var väl insatt i allting som vi jobbar fram. Och han fick tillstånd att bygga till en tvåsidshinnare någonting på baksidan huset för att kunna använda det vattnet. Så i samband med det bygglovet så rev han alltihopa och tog motorsågen rakt ner i topparna.
Ja, jag visste inte att det betydde att man inte grivade, men det står så, det får inte rivas.
Hur är det möjligt?
Ja, nej, men hur man än jobbar så finns det alltid möjligheter till antingen rena missförstånd eller rena huliganismer. Det finns alltid. Det får man leva med.
Det finns mördare och sånt också. Man får inte slå ihjäl.
Man får inte slå ihjäl folk, nej. Och inte heller hus.
Ett litet tack från oss.
Tackar så mycket. Ja. Den har jag inte. Ivan Svanströms, ja. Nej, jag har aldrig läst den. Ja. Tack så mycket. Ja. Nu vill inte ta de här böckerna som ligger framme.
Jag skulle bara vilja säga en också. Innan vi kastar över fikat. Jag ska ner i källaren och hämta först. Vi är jätteglada om ni vill skriva gästboken. Gärna också var ni kommer ifrån. Så gör vi lite statistik sen. Och i anslutning till det här med historien om backstugan och de som har bott här. Så finns det visning. Vi har visning mellan 1 maj och 30 september. Varje lördag och söndag. Mellan 2 och 4. Och klockan 3, alltså klockan 15, så berättar jag om de som har bott här. Och det brukar ta ungefär en timme och en kvart eller ja, någonting sånt där. Det är beroende på hur många frågor och hur många som är intresserade att veta någonting. Men som sagt, var snälla, skriv i gästboken och sen ska jag gå och hämta resten till fika.